förra veckan, eller en två veckor sedan kanske, skickade ut ett litet, mejlade ut ett litet blad till församlingen här. Och där skrev jag också lite om, för er som inte har e-mail så ligger det några blad man kan ta där ute sen om man vill. Men jag skrev lite hur jag tänkte kring ja, men hösten lite, hur jag tänker predika och sådär. Och så tycker man det är intressant att veta i förväg, så läs gärna det. Det kommer landa mycket i Gamla testamentets texter och kommer handla om Guds namn, Guds ja, men identitet och sådär. Och läser man i Gamla testamentet, eller om man går bak till den tiden, så ja, men då ett namn, det var inte bara en identifikation, utan det var också en identitet. Och väldigt ofta så ser vi att en särskild betydelse får, ja, men det förankras med ett namn. Det blir ett slags förklarande syfte till varför en person heter som det gör. Och detsamma gäller då Gud. Det allra vanligaste namnet på Gud i Gamla testamentet, det är ju lite svårt med uttal eftersom hebreiskan inte har några vokaler. Men man tror att det ska uttalas Jahve. Det är J-H-W-H då. Och det förekommer över 6000 gånger. Jehova är det också en del som uttalar det som så. Och enligt andra Mosebok då, så betyder det han som är. Att det är Guds identitet, han som är. Till exempel när Mose möter Gud i den brinnande busken. När Gud kallar Mose där för att leda sitt folk ut ur Egypten. Så frågar Mose, men vad är ditt namn? Vad ska jag säga till folket? Vem är det som har skickat mig? Hur ska jag kunna förmedla detta till israeliterna? Och så då svarar Gud så här, men jag är den jag är. Säg att han som heter jag är har sänt dig till dem. Och ordet jag är alltså då det hebreiska Jahve. Och detta namn, det kom också med tiden att bli så heligt att ja, men enligt judiska rabbiner fick man inte ens uttala detta namn. Vi kan se vid ett tillfälle när Jesus, eller judarna, de judiska ledarna, de ifrågasatte Jesus på grund av att han hade sagt att han hade sett Abraham. Och så ifrågasätter judarna att, men vänta nu. Och så säger Jesus så här, men sannerligen jag säger er, jag är och jag var innan Abraham blev till. Och detta ledde ju då till att judarna tog upp stenar där för att de skulle börja stena Jesus. För detta var, när Jesus använde dessa ord, jag är, på detta sätt, så var det som att han hädade. De menar att Jesus likställer sig med Gud. För att då det ord som Jesus använde var samma som hebreiskans Jahve, då Guds namnet. Och Jesus, han uttalade inte bara Guds namn, utan ännu värre då, han påstod att han själv var Gud. Och det är ju precis det han gjorde. Han hädade ju inte, för det var ju sant. Jesus är ju Gud. Och kanske ville Jesus också visa på att om Abraham stod som han var. Han levde och dog, men att Jesus då inte, eftersom han är ett med Gud, han förblir jag är. Och jag predikade om detta för några år sedan från Johannes evangelium, där vi gång på gång ser hur Jesus använder sig av det här uttrycket. Jag är livets bröd, jag är vägen, sanningen och livet och så vidare. Och genom hela Gamla testamentet då, där vi kommer befinna oss i höst, där uppenbarar Gud sig för oss genom sina namn. Och ibland är det kanske en händelse där Gud får ett namn utifrån vad Gud gör. Eller så talar Gud själv om att han är på ett visst sätt. Och så presenterar han sig med det namnet. Och genom att studera dessa namn då tänker jag att vi bättre ska kunna förstå vem Gud är. För det är så lätt att bli fast i olika tankar som jag beskrev också i det här brevet, hur jag börjat lyssna på en skiva så som helt plötsligt bara kände jag, eller kom på mig själv att nynna med en sång som jag kom på, ja men vänta nu, det där tror inte jag. Så här, de sjöng liksom att men Gud har en orsak med allt som sker, och det finns ju inte det som tänker och tror och sådär. Men jag tänker verkligen inte att Gud har en orsak med allt som sker. Och det kan ju också skapa en slags förvrängd gudsbild när man, ja, men man möter olika saker som talar om för en hur Gud är. Så betydelsen bakom Guds namn, det visar ju då på Guds, ja, men centrala hur han är, hans centrala karaktär. Och samtidigt så också den tydligaste bilden vi har av Jesus, den tydligaste bilden vi har av Gud, det är Jesus. Genom att se på Jesus så kommer vi också se tydligast vem Gud är. Så det kommer vi också se i höst att på de sätt som Gud uppenbarar sig i Gamla testamenten, de namn som Gud får, det kommer vi också se att det återspeglas i Jesus. Ja, men till dagens text då, så får vi gå långt, långt, långt bak i historien. Ända till den första patriarken Abraham. Vi kommer till en berättelse som är, ja, men den är ganska svår att begripa, som med många berättelser ibland kan vara. Men här läser vi då hur Abraham, han ger sig iväg till Moria land, det som idag är tempelberget i Jerusalem. Och där så, ja, men Abraham har hört Herrens röst att, som har sagt till honom att han ska offra sin son där som brännoffer. Och bara redan där så blir det ju för mycket. Vänta nu. Detta är ju så främmande för oss i vårt samhälle. Och har man ingen som helst förkunskap om Bibeln eller den judiska historien och sådär, så måste detta te sig väldigt skrämmande. Vänta nu, sa Gud till honom att han skulle offra sin son. Det är svårt att ta in liksom. Men vi måste börja med att tänka oss in i att detta är typ 4000 år sedan. Och på den tiden så var detta en väldigt vanlig världsbild. Det folkslag som levde runt omkring där Abraham fanns, de offrade återkommande barn för att deras gudar krävde det i gengäld för förlåtelse och helgelse och sådär. Och vi får också påminna oss om att detta, det hände långt innan Gud gav lagar eller förhållningssätt eller bud och sådär till sitt folk. Det fanns ju inget israeliskt folk än, inget gudsfolk än när Abraham fick dessa ord. Det skulle ju komma genom Abraham. Så Abraham levde antagligen också med den här föreställningen att Gud som så nådefullt ger liv också måste kräva mänskligt liv i offer. Så det som Herren talar till honom, det verkar nog inte så främmande trots allt. Även om det måste ha varit det svåraste budskap någonsin att ta emot. För vi vet ju att Abraham och hans fru Sara, de gick barnlösa jättelänge. Trots att Gud gång på gång talade om för dem att men ni ska få bli, du ska bli far till ett folk lika stort som, eller oräkneligt som stjärnorna. Men det dröjde till han var runt 100 år innan Isak föds. Löftesbarnet. Ska han nu offra denna son? Vi ska inte gå in på hela problematiken kring hur Abraham prövas. För Gud vill ju aldrig att Abraham ska offra Isak. Utan när Abraham och Isak har gått upp där på berget. De har gjort i ordning ett altare. Och Abraham han till och med har bundit Isak och lagt honom på altaret. Så stoppar Gud honom. Vi ska läsa därifrån. Vi är i första Mosebok 22. Vers 13 och 14 står det så här. Abraham såg sig omkring och fick då syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Herren förser, eller Herren min försörjare, Javé Jire på hebreiska, för de som tycker det är intressant. Här har vi Guds namn, ett av dem. Här har vi en presentation av Guds eviga nåd och försörjning. Det betyder inte Herren försåg, utan det betyder Herren förser. Det är ingen dåtida händelse, utan det är något som pekar framåt. Och, ja, men när Abraham och Isak var på väg till Moria land så gick de där. Isak var fullt medveten om att de skulle gå och ge ett offer till Gud. Och så frågar Isak Abraham, men du pappa, vart är lammet som vi ska offra? Och så svarar Abraham, ja men min son, Gud kommer att utse ett lamm. Och går och bläddrar vi långt, långt fram i historien och kommer till Johannes döparen. Så kommer Jesus till honom för att bli döpt. Och då uttrycker Johannes sig så här. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Det är inte en slump att han använde de orden. För hela berättelsen om Abraham och Isak kan ju också liknas med hur Jesus korsfäst på Golgata. Alltså inte alls långt ifrån den plats där Isak skulle, eller där Abraham tänkte offra Isak, där han offrade denna baggen. På det berg där Herren förser. Och så när man jämför på samma sätt som Isak bar liksom grenarna som skulle bli grunden för elden där de skulle offra. På samma sätt bar Jesus sitt kors. Ändå så finns det så många som tar detta namn på Gud. Och så gör man det till någon slags framgångsteologi. Ja, det finns ju många fler ställen än detta som man bygger den tanken på. Men ibland är en människan väldigt duktig på att plocka ut verser och göra något eget av det. Många tänker och tror att om vi bara håller oss till Gud, är tillräckligt helgade och ger Gud allt, så kommer han att förse oss med rikedomar i överflöd. Det är ganska långt ifrån vad denna text vill säga och ganska långt ifrån vad Bibeln i stort också för den delen vill säga. Alltså visst finns det tillfällen då Gud förser materiellt eller ekonomiskt. Jag har hört flera sådana vittnesbörd, men då handlar det nästan uteslutande om krisartade situationer. Man frågar sig, men varför hjälper inte Gud mig? Men då kanske man också behöver fundera på att om vi först måste se till att vi kan betala av på vårt hus och vår båt och vår bil och vår husvagn och vår husbil och vår sommarstuga, så kanske vi inte kan räkna med att Gud också ska hjälpa oss att köpa en husbåt. Lite så tror jag man kan tänka. Det är alltid svårt det här med när det gäller pengar liksom. Och jag kommer inte tala om för er att ni ska ge sig eller så mycket till Guds verk för att ni ska få igen det av Gud. Att ge i sig själv, tänker jag, är en välsignelse. För det frigör oss från bördan att se till vårt eget före våra medmänniskor. Och som jag sa innan så har jag hört så många exempel på människor som verkligen har varit i, har fått en räkning på si och så mycket, har inte haft en chans att betala av det, har fått välja mellan ska jag kunna betala det här eller ska jag kunna ge mat till mitt barn. Och så knackade någon på dörren och lämnade över en check, eller som man gjorde förr i tiden, eller ekonomiskt medel på exakt samma summa. Jag har hört det så många gånger, hur Gud verkligen kan gripa in och förse. Jag har hört människor som har haft helt tomt i kylskåpet och skrikande barn. Och så kommer någon med en kasse mat här, jag tänkte på dig. Det är Gud som förser. Så visst kan Gud förse på detta sätt också. Och vi har ju flera exempel även i Bibeln där detta ser. Det finns berättelsen om Elia och änkan i Sarefat som vi läser i första kungaboken. Det var hungersnöd i hela landet och Elia kommer till den här kvinnan och så ber han henne, men kan jag få lite mat av det? Men säger, men jag har ingenting, jag ska gå och baka det sista brödet till mig och min son och sen ska vi dö. Men Gud, Elia, han är frimodig och säger, men ge mig detta bröd så kommer Herren förse åt dig. Och varje dag så fanns det ny olja och nytt mjöl i krukan tills dess att det började regna igen. Och Jesus, han säger något liknande, men titta på fåglarna, eller titta på blommorna. De har de vackraste kläder. De bekymrar sig inte för så mycket. Ändå så förser Gud dem med vad de behöver. Så det finns en strävan också efter att lägga vårt förtröstan i Gud, samtidigt som man inte ska vara dumdristig. För jag tror att när vi hör ordet förse, vad är det första vi tänker på? Allra första, om jag säger ordet förse, jag tror att många tänker på att det handlar om pengar. Att Gud ska förse oss ekonomiskt. Men om vi går tillbaka här till Abraham. Vad var det Herren försåg Abraham med? Jo, Herren förser Abraham med möjligheten att offra åt Gud. Alltså vi har i den här berättelsen den stora bilden i hur detta pekar mot Jesus som det ultimata offret. Hur han dog för oss. Men vi har också, alltså om vi läser igenom Bibeln, så ser vi hur Abrahams ättlingar så småningom, men de kommer underfund med att det offer som Gud verkligen vill ha av varje människa, det inkluderar inte något blod. Gud behöver inte något från vår sida eftersom Gud är den som förser åt oss. Alltså deras bild av Gud, den ändrades med tiden radikalt från den gudsbild som var rådande på Abrahams tid. Gud är inte den som är arg och behöver blickas med offer. Utan det är människan som är den som är arg. Det är människans arga och blodtörstiga hjärtan som är de som behöver förändras. Och i slutändan så ser vi också att det inte är offer Gud vill ha från människan. Varken människor eller djur. Utan vad Gud vill se, det är rättvisa, det är kärlek och människor som ödmjukt vandrar som följeslagare till Gud. Vi kan läsa ett bibelord från Hosea. Det står så här. För jag har min glädje i kärlek och inte i offer, kunskap om Gud mer än brännoffer. Detta är ord som Jesus också citerar då han sa: gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Jag tänker att vi kanske vi behöver idag också. Vad betyder det? Jag vill se barmhärtighet. Vi ska landa här idag i ett ord från Jesaja. Jesaja får ett väldigt skarpt tilltal i början av sin profettjänst, då Gud talar så här till honom: vad ska jag med alla era slaktoffer till, säger Herren. Jag är mätt på brännofferbaggar och gödkalvars fett. Jag vill inte ha blodet från tjurar och lamm och bockar. Vem har begärt detta av er när ni träder fram inför mig, ni som trängs på mina förgårdar? Kom inte med era meningslösa gåvor. Jag avskyr offerröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling. Jag tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester. De har blivit en börda för mig som jag inte orkar bära. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er. Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa. Stöd den förtryckte. För den faderlöses talan. Skaffa änkan rätt. Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Vilka ord! Alltså, det kan inte vara lätt, tänker jag, för Jesaja att frambära detta. Det är ju verkligen, det går emot hela deras tradition. Det var liksom offer, det var det som var allt. Det var där man mötte Gud, det var där man fick förlåtelse, försoning. Men där någonstans så får vi också landa här idag. Att dessa ord är lika sanna än idag. Att Herren är den som förser. Både när det gäller den som är i ett utsatt läge. Men kanske framför allt för att hjälpa oss att se vad Herren har försett oss med i Jesus. Men Gud, han kallar oss också att inte bara vänta på Gud, att Gud på något mirakulöst sätt ska gripa in i den orättfärdighet vi ser runt omkring oss. Gud kallar oss att vara det mirakel som vår nästa behöver, som vår värld så drabbad av orättfärdighet behöver. Vi kan så ibland bli så fast i vår förvrängda gudsbild. Men där så vill Gud hjälpa oss att se vart vår bagge finns någonstans. Vart vi kan vända oss för att låta Guds sanna ljus falla över den situation som vi befinner oss i. För att låta Guds sanna ljus falla på den värld som vi lever i. Där sätter jag punkt. Himmelske Fader, jag tackar dig för att vi får begrunda dessa ord och begrunda vad det betyder för oss idag. Herre, tack för att vi får komma till dig precis som vi är. Tack Herre för att du är den som förser åt oss. Tack för vad du har försett åt oss i Jesus. Jag ber nu, himmelske Fader, att du ska röra vid oss med din heliga ande vid denna tillfälle och låta oss få insikt om att vi kan i vår tur förse vår omgivning med rättvisa och rättfärdighet ifrån dig. Tack för det offer som du gav till oss i Jesus. Amen.